God kväll och välkomna till Värnamo församlings närradioprogrammet Bibeltimmen. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Vi ska få lyssna till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och vi håller på med Romarbrevet och det här är del 32. Vill du lyssna till det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30 och sen då här i närradion på måndagar klockan 19. Sen kan du också lyssna på det på Värnamo församlings hemsida. Du går in på värnamopastorat.se och så klickar du på närradion och sedan bibelförklaringar. Och så är du framme. Och där kan du höra alla bibelförklaringar som då Håkan Sundlin har haft. Men nu då, Romarbrevet del 32.
Herre, vi tackar dig att vi får vara samlade i ditt namn, i den förvissningen att du är mitt ibland oss. Hjälp oss att ha blicken fästad på dig och allt det du har gjort för oss. Vi är tacksamma för att vi får vara samlade i ditt namn. Och vi ber att du genom ditt ord och genom din heliga ande ska fortsätta att förvandla oss. Fylla oss med ditt goda. Vi överlåter den här stunden till dig. Amen. Vi håller på med Romarbrevets 8:e kapitel och där skulle vi egentligen ha gjort till och med vers 17 förra gången, men så långt kom vi inte riktigt. Men vi läste vers 16 och 17, vet jag. Vi kan väl ta om det från läsa om de verserna. Från vers 16 alltså. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Men är vi barn är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar. Lika visst som vi lider med honom för att också bli förhärligade med honom. Jag vet att vi förra tisdagen talade om, jag gick lite utanför manuset då för att jag tyckte det var viktigt att få med det där med dopet i helig ande. Det finns ju lite olika traditioner där om dopet i den heliga ande, men det som är viktigt för oss det är ju att vi vet att vi har tagit emot den heliga ande. För det är den heliga ande som vittnar med vår ande, den heliga ande som ger oss vissheten. Och utan den vissheten så är det svårt att få en god självbild. Jag menar nu inte självbild i den meningen att vi ska tro gott om oss själva, utan jag menar självbild i den meningen att vi ser och förstår att vi lever i gemenskap med Kristus. Och det är detta som är grundvalen för vår vardag. Att vi inte är syndfria, att vi är ofullkomliga och så vidare, det vet vi. Och den kunskapen, den tror jag inte försvinner så länge vi lever, utan tvärtom så kan ju den till och med öka den självinsikten. Men det är ju inte den som ska vara vägledande. Utan det är ju det nya, det som Gud har gjort ibland oss och för oss. Det är det som ska vara både grundvalen och vägledande och målet på en och samma gång. Jag tror att den där vissheten är viktigare än vad vi kanske först tänker oss. Så tror jag också att det är svårt för oss att, ja det är väl omöjligt egentligen att skaffa oss den där vissheten. För vi kan ju inte ta oss någonting från himlen. Utan den måste tas emot. Det som måste tas emot är ju Guds eget ord. Jag tror att jag berättade det förra tisdagen. Att hur det var för min egen del då. Att jag behövde ha den där vissheten. Och så småningom efter flera år. När jag inte fick den vissheten. Så var jag tvungen att börja förlita mig på Guds ord. Och när jag började förlita mig på Guds ord. Och börja tro det som står skrivet. Och börja kunna tillgodogöra med det. Då kommer vissheten. Det som vi sa i söndagens, förra söndagen, alltså söndagens predikan. När Jesus talade ju i liknelser. Och så står det i Matteus 13 att han talade i liknelser till folket. För att de inte skulle förstå. Och det är ju lite märkligt. Men så står det i Matteus 13. Ni har öron men ni hör inte. Ni har ögon men ni ser inte. Ni har hjärtan men ni omvänder er inte. Därför talar jag till dem i liknelser. Det är ju som så att detta med Guds rike Vi kan tala om Guds rike, men människor i allmänhet kan inte förstå vad det är för något. Det är bara genom att vara delaktig av Guds rike, själv gå den väg som Herren har kallat oss, alltså bara genom att förlita oss på ordet, som vi kan få kunskaper om Guds rike. Men så länge vi står utanför och bara betraktar det och själva inte är delaktiga av det eller vandrar den vägen, så kan vi inte begripa. Och därför så talar Jesus till dem i liknelse, för att en liknelse kan man ju alltid kasta ur sig, och då kan folk kanske förstå någonting i liknelsen. Om man sår och man skördar, och det är ju ofta det från jordbruket. Och det är även andra bilder då från växtriket och träd och bär frukt och sånt där. Eller sådden som faller på stenig mark. Då fångar folk, begriper de där liknelserna. Men de kan inte begripa Guds rike. Men vi som nu har börjat gå den här vägen, vi kommer att växa. Han ska leda er till hela sanningen. Den heliga ande ska berätta för oss, låta oss få se mer och mer av vem Jesus är och vad det betyder att vara hans lärjunge eller hans efterföljare. Så jag tror att det är viktigt att vi tar de där stegen och att vi lär oss att lita på Guds ord. Och då förstår ju var och en av oss också hur viktigt det är med förkunnelsen. Alltså att förkunnelsen, det står ju så här också i Romarbrevet när vi kommer lite längre fram, att tron kommer av predikan. Men en predikan som kommer från Kristus, att Kristus själv talar till oss. En predikan i kraft av Kristi ord. Så att Kristi evangelium kommer till oss. Och det här behöver vi höra. Och jag undrar, det kanske låter överdrivet, men jag undrar om inte vi behöver höra det här varje dag. Därför det blir aldrig självklarheter. Håkan, du är älskad, du är förlåten, du är mitt barn, jag leder dig på rätta vägar för mitt namns skull. Det där blir aldrig självklarheter. Det kan aldrig vara kunskaper som jag kan liksom tillgodogöra mig sen, så har jag det där. Utan det är ju levande ord som jag behöver höra dagligen. Vi behöver alltså höra förkunnelsen, vi behöver evangeliet rent och klart och regelbundet. För det är det enda sättet som den där vissheten, som tron och trons visshet kan uppstå på. För det hjälper inte att jag säger att vissheten är nu så viktig när vi ska gå vidare och vi ska tala om att leva i den heliga ande och att vandra efter anden. Ja, det kan jag säga. Men vi kan inte erfara det med mindre än att vi faktiskt gör det också. Det är bara när vi gör det som vi kan erfara det. Men vi kan inte sitta still liksom och tänka att nu ska jag få visshet eller nu så ska jag verkligen tillgodogöra mig. Utan det är sånt som kommer i takt med den vandring som vi går. Så därför så var det viktigt det där med att vi vet att den helige ande finns hos oss. Och då vet vi att vi är Guds barn. Det står ju så i 16:e versen. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Och det här är ju då grundläggande, att barnaskapet och vissheten. Och har vi den vissheten, nu blir det liksom på A följer B. Har vi den vissheten att vi är accepterade av Gud, att vi är Guds barn, då vet vi också att vi är hans arvingar. Så det ena ger det andra. Vi ska ärva Guds rike. Och den heliga ande ger oss förskott redan här i tiden. Jag tänkte på det här med att ärva Guds rike. Titta i Hebreerbrevet kapitel 1, vers 2. Där står att Gud har talat nu i den sista tiden till oss genom sin son. Honom har han insatt till att ärva allting, och genom honom har han också skapat världen. Alltså Gud har insatt Jesus Kristus till att ärva allting, och genom honom har han också skapat världen. Men vi är ju insatta i Jesus Kristus, och då blir vi medarvingar. Kristi medarvingar, som det också står där i Romarbrevet. Så det är inte på något annat sätt än att vi är just i Jesus Kristus som vi har den här garantin. Det står också i, jag tänker när Jesus talar i Matteus evangeliet 21. Det är också en av de där liknelserna. Den finns i alla, alltså både i Matteus, Markus och Lukas, i synoptikerna. Den här liknelsen om, ska vi se här. Om vingårdsarbetarna. Och så står det i vers, vad säger jag nu, Matteus 21, vers 38. Eller 37 då. Till sist så sände han sin son till dem. Han tänkte, de kommer att ha respekt för min son. Men när vingårdsarbetarna fick se honom sa de till varandra, här har vi arvtagaren. Kom, låt oss stödja honom så får vi hans arv. Jesus talar om sig själv som arvtagaren av Guds rike. Han är ju verkligen Guds äkta son, den andra personen i gudomen. Och han ska ärva allt i Guds rike. Men vi som är intagna i Kristus, upptagna i Guds hushåll, intagna i Kristi kropp, levande stenar i den heliga andes tempel, vi är medarvingar. Vi blir delaktiga utav allt det som Jesus Kristus ärver. Och det är vi redan här i tiden. Även om vi inte kan, så att säga, tillgodogöra oss allting här i tiden. Det betyder, och det här har jag sagt flera gånger tidigare och vill säga det gärna igen och framdeles också, att det som vi kallar för Kristusmönstret, det vill säga hans liv där han uppfyller lagen, där han utstår orättfärdigheten, där han kläs av, där han dör, där han begravs, där han uppstår, där han lever det nya livet, uppståndelsens liv. Det kallar vi för Kristusmönstret. Därför det är någonting som inte gäller bara Jesus Kristus. Rent historiskt så gällde det Jesus Kristus. Men det är samma mönster som är tolkningsnyckeln in i ditt och i mitt liv. Det är så vi ska se på våra liv. Något förenklat, som jag också har sagt tidigare, att när vi tycker att det går bra och vi är välsignade utav Gud och vad det nu kan vara för något under dagen, så tackar vi Gud. Vi tar emot det som gåvor ifrån Gud. Och är det så att vi tycker att nu har vi misslyckats riktigt ordentligt och det här var ett bottennapp, då ser vi det som ett avklädande. Det också ingår i Kristusmönstret. Vi ska kläs av. Den gamla människan är död. Vi är korsfästa med Kristus för att syndakroppen ska göras om intet. Så både sånt som vi tycker är positivt och negativt tolkar vi med hjälp av Kristusmönstret. I det här Kristusmönstret så ingår ju också att vi är arvtagare. Vi är Kristi medarvingar. Och det här har ju att göra med hur ser vi på oss själva? Ser vi oss själva som syndiga och som eländiga, vilket vi i och för sig är, men det var väl inte det som var det viktiga med Guds verk genom Jesus Kristus. Det viktiga var ju att vi föddes på nytt, att vi togs in i Jesus Kristus. Det var ju det som var det stora, det var ju det som var de goda nyheterna, det var det som var evangelium, det är det vi ska vänja oss vid, som vi ska tillgodogöra oss. Och det går ju åt ett jordeliv till att tillgodogöra sig det där. Men vi ska arbeta på det dagligen, skulle jag vilja säga. Jag har skrivit upp här nu, ska vi se. Första Korinthierbrevet 6, 9 och 10. Där står att läsa. Vet ni inte att inga orättfärdiga ska få ärva Guds rike? Det var det där vi var ute efter, att ärva Guds rike. Bedra inte er själva, varken otuktiga eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sånt, varken tjuvar eller giriga. Varken drinkare, förtalare eller utsugare ska ärva Guds rike. Och då kanske man tänker så här med förskräckelse när man läser, oj då, men det där har ju hänt med mig och så där kan jag tänka och det där var ju inte bra. Men så står det i vers 11, sådana var en del av er, men ni har tvättats rena. Ni har blivit helgade. Ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds ande. Och det var det som räknades. Det var inte dina gärningar eller brist på gärningar, våra så att säga, personliga misslyckanden och svaghet. Det är inte det som räknas. Så vi behöver inte ta till oss av det där otäcka som räknas upp. Det som vi ska ta till oss, det är sådana var vi innan när vi levde med synden som Herre. Men nu har vi Jesus Kristus som Herre, nu tillhör vi Jesus Kristus. Och då är det som han har gjort och det som han gör för oss som räknas oss till godo. Vi kan inte ha ett ben på vardera stället så att säga. Utan vi måste börja se och förstå att vi tillhör honom helt och fullt. Och vi är kallade att vandra efter anden som vi har sett flera gånger. Det 15:e kapitlet har jag skrivit upp också i första Korinthierbrevet 15. Det talas också om att ärva Guds rike. Och där står det i vers 50 ska det vara. Men det säger jag er bröder och systrar, att kött och blod inte kan ärva Guds rike. Inte heller ärver det förgängliga, det oförgängliga. Se, jag säger er en hemlighet och så vidare. Här står det alltså att vi ska ärva det oförgängliga, alltså det eviga. Det är det som är vårt arv. Guds rike, det oförgängliga. Eller som det står i, vi går tillbaka till Romarbrevet, 8:e kapitlet. Där står nämligen i vers 21. Det talas om skapelsen som ska befrias från sitt slaveri. Vi kommer ju till den här versen så småningom. Under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Härliga frihet, det är härligheten, det är Guds härlighet. Som vi ska ärva. Guds rike, oförgänglighet. Allt det där finns i Jesus Kristus. Så vi är hans medarvingar, som det står i vers 17. Är vi barn, är vi också arvingar. Guds arvingar och Kristi medarvingar. Nåja, vi har fått nu ett antal kännetecken på vad det är att vara en andlig människa, att vara en kristen, att vandra efter anden. Och jag har räknat upp dem allt eftersom och jag bara repeterar dem nu. Hur kan jag veta att jag vandrar efter anden? Eller vad innebär det att jag är en kristen? Vad är det för kännetecken? Hur skulle jag kunna känna igen att jag är på rätt väg? Och nu ska du få 11 punkter. Vi har gått igenom 8 punkter redan, så har vi 3 framför oss. Men vi har gått igenom det ifrån vers 5, värderingarna. Vi tänker så som anden lär oss att tänka. Här kan man ju pröva sig själv. Hur är det nu? Hur är det i mitt sinne? Hur är det jag tänker egentligen? Tänker jag Guds ord? Tänker jag att jag vill höra Guds ord, att jag vill leva i bön till exempel, eller hur det nu är, va? Att jag har en självbild där jag är en kristen. Är det det som är grundvalen? Ja, det är det. Det andra, liv och frid i vers 6. Det är ju anden, där anden är närvarande, där råder liv och frid. Det är det som bär oss. Det betyder inte i psykologisk mening att vi alltid är glada eller att vi aldrig är upprörda. Det är inte det handlar om. Det handlar om grundhållningen. Den där som vi behöver få komma tillbaka till. Kanske till och med dagligen, särskilt i orostider. När vi är ängsliga eller anfäktade på något sätt. Då behöver vi få sitta ner och tänka på andens närvaro. Livet och friden behöver så att säga aktualiseras igen och igen. Ja, men är det inte det psykologiskt då? Nej, det är ju frågan om att tillgodogöra sig Guds ord. Guds rike består inte av mat och dryck, utan i rättfärdighet, frid och glädje i den helige ande. Romarbrevet 14:17, om jag minns rätt. Och det är det jag tänker på. Och det är det jag tar fasta på. Det är det vi lever vidare på, så att säga. Det tredje kännetecknet, det var ju attityderna. Därför står i vers 7 att köttets sinne är fiendskap mot Gud. Men vårt sinnelag, det är ju motsatsen. Vi är ju Guds vänner. Abraham kallades för Guds vän. Nu är det du som kallas för Guds vän och jag som kallas för Guds vän. Vi lever i vänskap med Gud. Vi lever försonade med Gud. Om Gud älskade oss medan vi var hans fiender, medan vi var oförsonliga, hur mycket mer ska då inte hans kärlek komma till uttryck när vi nu lever i försoningen? Och det är också sånt som jag behöver ha med i min tacksägelse, i min bön, meditera över. Om inte dagligen så ofta som möjligt. Man skulle ju kunna göra, så har jag gjort i alla fall, jag kan få ge det som ett litet vittnesbörd då, att jag har lite dålig självdisciplin när jag talar om de här sakerna och hur jag tillämpar det själv. Men det är ju som så att som präst så får jag ju fira gudstjänst ofta. Och jag har lärt mig att ta vara på gudstjänsterna. Min gudstjänst är en gudstjänst. Det är inte ett jobb. Det är inte någonting som man bara ska gå igenom. Det är mitt sätt att leva i gemenskap med Gud. Och så skulle det kunna vara för kyrkobesökarna också som kommer här regelbundet eller var du nu går någonstans i din gudstjänst. Att när du kommer dit så ta vara på det. Sitt inte bara av mötena. Sitt inte med ett kritiskt sinne. Sitt därför att du ska möta Gud. Därför att Gud ska möta dig. Om vi lär oss det som en vana så får vi ju många tillfällen vi som firar gudstjänst regelbundet. Och då krävs ju inte det större disciplinen att man pallrar sig dit till kyrkan eller till gudstjänsten. Men det gäller att ta vara på det. Jag tror det är viktigt också av det skälet att skulle man slarva med gudstjänsten och med den personliga relationen till Gud i gudstjänsten så är väl snarare risken att det blir slentrian, alltså rutin i dålig mening, att det leder till förhärdelse. De säger det också, präster emellan, att vara präst är en av de största farorna. Just därför att det blir som ett jobb, va? Det blir som en slentrian. Då ligger man dåligt till, då kan man inte leva i det. Så det här har varit jätteviktigt för mig och det borde vara viktigt för var och en av oss som firar gudstjänst. Det har alltså att göra med attityden. Det fjärde kännetecknet, det var ju förhållandet till lagen. Det står ju så här i den sjunde versen också att den kötsliga naturen underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. Men vårt förhållande till lagen är ju att vi är döda för lagen, för vi lever ju under nåden. Så vi lever i nåden av nåden och vi låter inte lagen vare sig göra så att vi förhäver oss för att vi är så duktiga. Och vi låter inte lagen heller komma med fördömelse, att vi är så dåliga. Utan vi stärker vår identitet i gemenskapen med Gud i Jesus Kristus. Inte i lagen. Och Jesus Kristus har fullbordat lagen. Han har utstått lagens straff. Det finns liksom inget mer att lägga till där. Vill du vara fullkomlig? Ja, så stå inte under lagen utan stå under Kristus. Där är du fullkomlig. Också någonting som vi inte bara övar oss i, utan du hör ju själv när du tänker efter att det där måste du ha i något situationstecken. Ni förstår vad jag menar nu. Man måste ju ha anden för att det här ska kunna vara möjligt. Det går ju inte annars. Det är kännetecken på andens närvaro vi talar om nu. Det femte kännetecknet, det står i vers 13. Där står att kroppens gärningar dödas, eller vi dödar kroppens gärningar. Och då när vi gått igenom det, så jag ska inte stanna för länge vid det, men det är så uppbyggligt att tänka på att det där är inte någonting som vi gör i egen kraft. Utan det är när vi lever av Guds evangelium, när vi i den meningen använder Kristusmönster som en tolkningsnyckel, att vi vandrar i anden, då blir det så att kroppens gärningar dödas. Det är inte kroppen som hela tiden ska med sina begär och allt vad det är för någonting ska styra oss. Utan det kommer att avta allt eftersom. Inte så att vi är fullkomliga, det har jag aldrig påstått. Men det är till och med så att när vi misslyckas, när begären tar över eller jag gör någonting som är alldeles fel, så det är en del i avklädandet. Det har att göra med lidandet, det är delaktigheten av Kristi död. Det har ingen framtid. Så genom att leva i gemenskap med Herren i den helige ande, så dödar vi kroppens gärningar. Vers 15 så läser vi att rädslan har ersatts med frihet. Vi är inte rädda för vad Gud ska tycka och tänka om oss. Utan vi vet, vi är trygga i att vi är hans älskade barn. Och det är den tryggheten och den glädjen som är drivkraften i våra liv. Ni har inte fått en fruktans ande, en slaveriets ande. Utan ni har fått en barnaskapets ande. Så lika obekymrade som små barn kan vara, kan faktiskt vi vara. Och om vi är så obekymrade som barn är i det naturliga, om vi är så obekymrade i vår relation till Gud, ja, då förstår ni väl att det är ett kännetecken på den heliga ande. Vad skulle det annars vara? Så det är alltså det sjätte kännetecknet. Det sjunde, det är att anden, ja, det hänger ju egentligen ihop, va? Det sjunde är ju i vers 15b då, att vi åkallar Gud som vår far. Vi ropar Abba, fader. Vi har ett förtroligt förhållande till honom. Och sedan så det åttonde som jag har skrivit här i vers 17. Att vi är Kristi medarvingar. Och vi växer i den förståelsen att vi är Kristi medarvingar. Nu är det inte så helt enkelt. Ja, det är inte så helt enkelt att intellektuellt begripa det här med att ärva Guds rike och oförgänglighet och vad som ska hända när jag lämnar jordelivet. Jag kan inte föreställa mig det. Men jag kan tro det i mitt hjärta. Jag kan inte ge ord till det, jag kan inte uttrycka det. Men jag kan omfamna det i mitt inre. Det ska bli mycket spännande, mycket roligt att få vara med om det där så småningom. Så där har ni då åtta kännetecken på vad det är att leva som en kristen eller att vandra efter anden. Och sen har vi då tre stycken sådana kännetecken till i Romarbrevets åttonde kapitel. Och det är det vi har framför oss nu. Och det första är från verserna 18 till och med 23. Och där handlar det om suckar och om vånda. Och det var kanske inte vad du hade tänkt dig nu då. Men suckar och vånda över livet i den här världen är också ett kännetecken på den heliga ande. Det är ett kännetecken på att vi är främlingar och gäster här i världen. Att vi väntar efter någonting, längtar efter någonting som är bättre. Och sedan kommer det i vers 24 och 25. Hoppet. Ty i hoppet är vi frälsta. Så ska vi också komma till. Hoppet är alltså ett tionde kännetecken som Paulus ger oss i de här verserna. Och det elfte kommer sedan i vers 26 och 27. Där det står att anden ber eller hjälper oss i vår svaghet. Och ber för oss, manar gott för oss, vers 27. Så det är de tre delarna vi har här nu framför oss. Det är alltså verserna 18 till och med 23. Sen är det vers 24, 25. Sen är det vers 26, 27. Så långt hittar vi kännetecknen. Sen kommer vi till 28 och så vidare. Men där går vi över i ett annat ämne när vi kommer så långt. Paulus har ju tidigare i det femte kapitlet talat om våra lidanden. Vi kan väl läsa det så får ni med det igen. Ni känner ju säkert igen det här. I femte kapitlet så står det att vi jublar i hoppet om Guds härlighet. Slutet på vers 2 och så kommer det vers 3. Men inte bara det. Vi jublar också mitt i våra lidanden. Eftersom vi vet att lidandet ger tålamod. Tålamod fasthet och fastheten hopp. Och hoppet bedrar oss inte. Ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss. Så där talas det om våra lidanden och det sägs att de väger lätt. Det som händer nu i det 8 kapitlet vers 18 till och med 23. Det är att han sätter in våra lidanden i ett mycket större sammanhang. I hela skapelsens sammanhang. I hela kosmos sammanhang. Och det ska vi se mera utav här. Det är ju så alltså att Paulus är ju inte gnostiker. Han har ingen dualistisk syn. Han tänker inte att vi ska lämna den här världen som om den skulle vara helt igenom ond eller dålig. Skapelsen är ju god, fast den är fördärvad, genomsyrad av synden. Men tar man bort synden, om man kan uttrycka det så bara skapelsen blir kvar, då är den god. Paulus tänker alltså inte att vi ska lämna skapelsen och sen gå in i något andligt rike i himmelen. Då vore det ju dualistiskt, då vore det ju två olika världar så att säga. Va? Utan det han tänker det är att det nya, Gudsriket, oförgängligheten, den finns på något sätt redan i skapelsen. Och skapelsen ska förlossas ur förgängelsen, ur synden. Det är som en födslovånda. Så det är en transformering. Det är en befrielse från synden, men det är inte en befrielse från skapelsen. Och så är det ju också med oss innan. Jag har ju talat mycket om att tidigare var vi under syndens herre. Nu har vi flyttats över, så nu är vi i Jesus Kristus. Ja, men ni får inte missförstå mig som om att vi lämnar den här världen och sedan går över i en annan värld. Därför att den här nya världen är ju i skapelsen. Det är ju synden vi lämnar. Det är ju lagen som inte kan fördöma oss. Men skapelsen, den tar vi emot som en gåva ifrån Gud. Och därför så tror vi också på kroppens förvandling. Så den skapade kroppen kommer ju att förvandlas. Alltså kött och blod och kötslig natur, det kommer vi att kläs av. Men vi kommer ha kroppar när vi uppstår. Och skapelsen kommer också att uppstå som nya himlar och en ny jord. Så det är inte någon motsättning, utan det är en rening. Det är en nyfödelse utav skapelsen. Och därför så är de här suckarna och våndan, det är födslovåndor. Det är inte en längtan bort ifrån skapelsen, utan det är snarare tvärtom en längtan till skapelsen, att skapelsen ska förlossas. Så där har Paulus alltså en annan syn, en judisk syn så att säga, och inte någon grekisk syn, någon dualistisk syn där man går från en värld där man vantrivs in till en annan. Så det här Kristusmönstret som jag har försökt att ge er som en tolkningsnyckel, det är Kristusmönstret som gör att allt det jag är med om, både det som är gott och ont, det kan jag förstå i ljuset av Kristi lidande, död och uppståndelse. Det Kristusmönstret kan tillämpas på hela skapelsen. Alltså inte bara på oss människor. Skapelsen suckar och våndas. Det slår mig nu att vi har ju inte läst verserna ännu, men det måste vi göra nu. Nu läser vi dem från vers 18. Jag hävdar att den här tidens lidanden väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår. Ty skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn ska uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja, utan genom honom som lade den där under. Ändå finns det hopp om att också skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas. Och inte bara den, utan också vi som har fått anden som förstlingsfrukt. Också vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning. Vår kropps förlossning, alltså förlossning ifrån syndakroppen. Inte så att vi ska förlossas ifrån kroppen, utan vi ska förlossas från syndakroppen. Jag arma människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Syndens och dödens kropp ska förlossas ifrån. Så att den kropp som Gud har gett mig får leva vidare i det nya livet. Inte som kött och blod, men som en förvandlad kropp. Hur det kommer att se ut exakt kan jag inte säga. Men det är en kroppslig uppståndelse. Och det vet vi, det bästa sättet att föreställa sig det hela, det tycker jag, är när man ser på Jesus som uppstånden från de döda. Hur han kunde gå till Galileen. Hur han kunde äta fisk och bröd. Hur han kunde prata med de andra. Så som uppstånden. Hur han kunde gå genom väggen, hur han kunde försvinna. Alltså det är någonting helt annorlunda än vad vi kan tänka oss. Men vi tror att så som han har uppstått, så ska också vi uppstå. Så även om vi nu lider under förgängelsen och vi upplever svårigheter, så väger det ganska lätt. Inte bara därför att det som ska komma är så mycket bättre, utan också därför att det där lidandet, det är en del av Kristusmönstret. Vi vet att det är nödvändigt. Vi vet att det är nödvändigt att, precis som vi behöver förlossas ifrån synden och förgängelsen, så måste också skapelsen förlossas ifrån synden och förgängelsen. Därför så är inte lidandet bara någonting ont, något straff eller någonting genom negativt, utan det är en del i födslovåndorna. Vi kommer inte undan det. Men det tjänar till en nyfödelse. Det tjänar till att Kristus ska uppenbaras i oss och i skapelsen. Det står ju här att skapelsen väntar ivrigt i vers 19. Skapelsen väntar ivrigt. Paulus har ju tidigare i femte kapitlet, där han talar om Adam och hur synden kom in genom Adam och så har han ju hänvisat oss till skapelseberättelsen. Och där vid skapelseberättelsen, när människan får lämna paradiset, så står det att marken blir förbannad. Den här skapelsen, den här marken, blev förbannad på grund av att vi förde in synden. Men skapelsen, marken, väntar nu ivrigt på att den frihet som vi redan har tagit emot i syndernas förlåtelse, evigt liv och salighet genom tron på Kristus, att den ska också komma till skapelsen, ska få del av samma uppenbarelse som vi har fått del av. Skapelsen väntar ivrigt på sin förlossning. Så vi kan inte använda någon, jag vet inte, kanske oegentligt uttryckt, men vi kan ju inte använda någon ersättningsteologi. Det är inte så att men det gamla förbundet ersätter vi nu med det nya förbundet, utan det nya förbundet uppfyller ju och förverkligar det gamla förbundet, för det finns ju bara ett förbund. Vi kan inte tänka ersättningsteologiskt heller i förhållande till skapelsen. Att vi lämnar skapelsen och så går vi in i himlen, vad det nu, hur det nu skulle se ut. Så kan vi inte tänka. Det nya gudsriket ska inte ersätta skapelsen så som den var skapad av Gud. Utan tvärtom, det ska förverkligas. Nya himlar och en ny jord fanns det i löftesordet. Så då ser vi att de här suckarna och våndan som vi lever med, det är ett tecken på att andens födsloverkar har börjat. Det är sunt alltså att sucka över tillvaron i den här världen. Men det gäller att förstå det rätt. Man kan inte bara sucka i den mening att man beklagar sig och att det är så eländigt allting. Utan man måste se det i Kristusmönstret, i Kristusljusets, i uppståndelsens ljus så att säga. Så man förstår att eländet är födsloverkan. Det här skulle, vad jag förstår nu, även om jag inte tänkt tanken, men vi har ju de här förskräckliga terrordåden som begås, och nu senast här på den här gaybaren i Orlando i USA. Och vi förskräcks över det, och det ska vi med rätta göra. Men ser vi det som födsloverkar? Det kanske är så vi ska se det. Säger inte Jesus att i ändens tid så ska laglösheten öka, kärleken ska kallna? Det ska komma stora, ja, födslovåndor, han använder ju det ordet, över jorden. Och då ska vi resa på oss. Då ska vi förstå att ändens tid är nära. Vi ser alltså också de politiska, historiska händelserna i ett annat ljus än vad man gör när man tittar på Aktuellt eller Rapport och så. Matteus 24 har jag skrivit upp. Det är väl det där med där Jesus talar om det här. Matteus 24. Ja, vi behöver inte läsa allt ihop, men vi tar vers 6 där då. Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Ty detta måste hända. Varför det? Och för att något nytt ska födas. Men därmed har slutet ännu inte kommit. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Och det ska bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. Men allt detta är bara början på födslovåndorna. Men det är födslovåndor. Så det betyder att det som vi talar om när det gäller vår kallelse att vandra efter anden och att vi ska bli förvandlade och vi ska uppstå tillsammans med Kristus också i bokstavlig mening. Det räcker inte med att vi ser och tänker så om oss själva. Vi ska tänka så om hela skapelsen. Om alltihop. Jag har skrivit upp här Jesaja 43. Jag tror vi ska titta på Jesaja 43 och 55 där också. Det är bara som exempel på hur man i Israel höll samman skapelsen och människan. Jesaja 43, sa jag, vers 19. Se, jag gör något nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte? Jag ska göra en väg i vildmarken och strömmar i öknen. Markens djur ska ära mig. Schakaler och strutsar. Ty jag förser vildmarken med vatten och öknen med strömmar, så att mitt folk, mina utvalda, kan dricka. Det folk som jag har format åt mig ska höja mitt lov. Jag tror det räcker så. Men ni ser att det är hela skapelsen som omfattas. Titta också i kapitel 55. Det talas det på samma sätt. Vers 12. Med glädje ska ni dra ut. I frid ska ni föras fram. Det är väl en bra beskrivning på vår vandring i anden. Och så kommer det. Bergen och höjderna ska brista ut i jubel inför er. Alla markens träd ska klappa i händerna. Där nu törnsnår finns ska cypresser växa upp. Där nässlor står ska myrten växa upp. Detta ska bli Herren till ära, ett evigt tecken som inte ska utplånas. Fattar ni vad vi har framför oss? Och det som vi har framför oss, den förvandlingen som ska ske med skapelsen, den som inte har skett, men för vi är bara i början av födslovånderna, den kan vi se i anden. Vi kan tolka det som händer runt omkring oss på ett andligt sätt, på ett evangeliskt sätt. Då blir vår världsbild inte bara förvandlad, utan den blir rik också. Titta i Hesekiel också. Hesekiel 34. Där står ifrån vers 25. Jag ska sluta ett fridsförbund med dem. Jag ska göra slut på vilddjuren i landet, så att man tryggt kan bo mitt i öknen och sova i skogarna. Jag ska låta dem själva och landet runt omkring min höjd bli till välsignelse. Jag ska låta det regna i rätt tid, regnskurar av välsignelser. Träden på marken ska bära sin frukt och jorden ska ge sin gröda, och själva ska de bo trygga i landet. De ska inse att jag är Herren när jag bryter sönder deras ok och räddar dem från de människor som har hållit dem i slaveri. Sedan ska de inte mer vara ett byte för hedna folken, och markens djur ska inte sluka dem, utan de ska bo trygga och ingen ska skrämma dem. Jag ska låta en plantering växa upp som ska bli till berömmelse för dem. De som bor där ska inte mer dö av hunger eller föraktas av hedna folken. De ska inse att jag, Herren, deras Gud, är med dem, och att de, Israels hus, är mitt folk, säger Herren, Herren. Ni, mina får, den jord som jag för i bet. Ni är människor, och det är jag som är er Gud, säger Herren, Herren. Jag kommer att tänka på ett annat bibelställe som jag inte nu vet var det står någonstans. Men någonstans så står det om att Herren ska förvandla våra hjärtan så att det blir liksom som ett paradisiskt trädgård i vårt inre. Den bilden, vad det nu står någonstans i skriften, den bilden har vi kunnat tillgodogöra oss på ett personligt, på ett individuellt sätt. Så kan vi märka att våra liv kan bli förvandlade och att vi kan få paradiset att blomstra i våra hjärtan. Men de här bibeltexterna som jag har läst nu, där sprider det sig inte bara till andra människor utan till hela skapelsen. Jesu Kristi försoning på Golgata kors har kosmiska dimensioner. Gud beslutade att i Kristus Jesus försona allt med sig. Allt i himlen och på jorden. Och den förnyelse som finns i uppståndelsen, i det nyfödandet, det ska komma också hela kosmos till del. Det är fantastiskt, det, liksom, det svävar. Det är inte så enkelt att ta till sig, men vi ska ändå prata om det. Detta faktum, nu är tillbaka till Romarbrevet 8. Detta faktum att skapelsen suckar och våndas är därför inte slutet, utan det är början. Ska jag säga det en gång till? Detta är allt det elände och den suckar och den våndas som vi ser utöver världen. Det är inte slutet, utan det är början. Det är den nya födelsen som ska äga rum. Tillsammans med Jesaja och Hesekiel som vi läste, så väntar Paulus på nya himlar och en ny jord. Jag har skrivit här Jesaja 65, 17 och 66, 2. Jag tror jag slår upp det också. Jesaja 65. Vers 17. Se, jag skapar nya himlar och en ny jord, och man ska inte mer komma ihåg det förgångna eller tänka på det. Och det står också i kapitlet efter, vers 22. Ty liksom de nya himlarna och den nya jorden som jag skapar blir bestående inför mig, så ska er avkomma och ert namn bestå, säger Herren, och så vidare. Men nu så kanske vi kan komma ihåg det och meditera över det under dagar som ligger framför oss nu. Att det är skapelsen som ska befrias. Vi ska alltså inte lämna skapelsen. Utan den ska befrias och den ska uppstå. Och bli sådan som Gud tänkte sig ifrån början. Och vi är en del i den. Vers 20, kapitel 8, Romarbrevet 8, vers 20. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja, utan genom honom så lade den där under. Ändå finns det hopp om att också skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Alltså Kristusmönstret tillämpas på hela skapelsen. Den ska nå fram till Guds barns härlighet. Den har ännu inte fått del av den härligheten. Den har ju gått förlorad. Men den finns i Jesus Kristus. Och han ska bli den som blir Herren också över nya himlar och en ny jord. Och sen så står det här då, det här är alltså skapelsen som suckar, men vi kan titta i vers 3, 23 menar jag, att det är inte bara den, utan också vi som har fått anden. Också vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning. Alltså från syndakroppen och dödens kropp. Så det här är ett ganska säkert tecken på den helige ande. Både skapelsens lidande och suckar och vånda, och även att vi upplever det på samma sätt. Och det står till och med i vers 26 att den helige ande själv ber för oss med suckar. Så suckarna finns både i skapelsen, hos dig och mig. Och det finns hos den helige ande. Men de är inte suckar i den där hopplösa meningen. Utan det är denna, vi ser det alltså som födslovåndor. Vi ser det som att någonting nytt är på väg. Någonting nytt kommer. Märker ni det inte redan? Vi väntar alltså på den fulla utbetalningen. Den nya tidsåldern har vi tagit emot. Vi är medborgare i Guds rike. Vi är arvingar till Guds rike. Men det har inte förverkligats helt och fullt ännu. Utan vi väntar på vår kropps förlossning. Sen skriver han ju där i vers 22. Det är också typiskt paulinskt uttryckt. Vi vet. Och han skriver oidamen på grekiska, vi vet. Det skriver han alltid, det finns flera exempel på det. Jag tror vi har haft det tidigare här också. När det ska komma någonting självklart sen. Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas. Jag tror i kapitel 3 ser du det också. Jag har skrivit upp det här, vers 19. Där står det, vi vet att allt vad lagen säger, det talar den till dem som har lagen och så vidare. I 7 kapitlet så stod det i vers 14. Vi vet att lagen är andlig, men själv är jag köttslig och så vidare. 8 kapitlet, vers 22, det var det som jag läste. Vers 28, dit har vi inte kommit ännu, men vi kommer dit sen. Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. 1 Korintierbrevet. Alltså den vissheten som vi, så han kan säga vi vet. Det är ju ett tecken då på att den helige ande är verkar. För annars kan man inte veta. Men eftersom anden har getts oss så kan vi veta. 1 Korintierbrevet 8 kapitlet. Där står i vers 1, i fråga om kött från avguda offer vet vi att vi alla har kunskap och så vidare. Jag har skrivit vers 4 också. När det nu gäller frågan om man får äta kött som har offrats åt avgudar, så vet vi Vi vet att det inte finns någon avgud i världen. Och det finns ytterligare några sådana ställen. Typisk paulinska ställen. Så där så tror jag att vi har gått igenom de där verserna. Vi har fått anden. Du ser att det står så i vers 23. Det är inte någonting vi väntar på, utan vi har fått anden som förstlingsfrukt. Och därför så tolkar vi, förstår vi våra suckar inom oss som en förlossning, vår kropps förlossning. Jag tycker det är fantastiskt att det här med Kristusmönstret, att Kristus som ju har lidit, dött, blivit begraven, uppstått, att hela det mönstret också kan tillämpas på var en utav oss. Att vi är märkta med Kristus. Det finns ju alltså inte någonting egentligen i en kristen människas liv eller i våra sammanhang som vi inte skulle kunna förstå i det ljuset. Vilken annan kan övervinna världen än den som tror att Jesus är Guds son? Här anar vi att vår vandring är en segervandring. Håll fast det du har, står det i Uppenbarelseboken, så ska jag giva dig segern. Och vi tar emot segern, vi lever i segern. Vi lever i hans seger. Det är ju inte så som jag trodde, för nu är det många år sedan, men ändå. Man trodde att vi ska vinna seger i vårt liv. Det är han som har vunnit segern. Han ger oss utav sin seger. Jag behöver inte vinna någon seger. Jag behöver vara delaktig av hans seger. Och så får det bli min seger. Hans seger blir min seger. Så visst skulle man kunna säga så i förlängningen, att vi vandrar i seger. Men det gäller ju att förstå det rätt då. Och det var jag inte så säker på att förstås rätt alla gånger när man hade den undervisningen. Jag tror att vi ska stanna där, för att det vi har framför oss nu då, det är vers 24 och 25, där handlar det då om hoppet. Och det ska vi inte börja på nu, se, för det är visserligen ett par minuter kvar, men vi hinner inte byta ämne nu, utan vi håller kvar det som vi har talat om. Herre, vi tackar dig för att vi får fördjupa oss i ditt ord. Tackar dig att vi får gräva djupare och djupare i ditt ord. Och vi ber att du genom din ande ska låta ordet vara verksamt ibland oss och i oss, så att vi omformas, så att vi får se saker och ting så som du ser det. Herre, vi tackar dig för din apostel Paulus som du gav en sådan uppenbarelse, och att du gav honom nåden att kunna förmedla det vidare genom vittnesbördet som vi har läst om här. Vi ber att det ska få bli så i våra liv. Att vi ska få se och förstå det som sker, inte bara i våra liv utan i vår gemenskap och i vår värld. Vi ska se och förstå det med dina ögon. Herre, hjälp oss att tänka som ditt ord säger. Hjälp oss att tala som ditt ord säger. Hjälp oss att förstå världen så som du förstår den. Hjälp oss att se hur människor suckar och våndas, kanske omedvetet, beklagar sig på olika sätt. Hjälp oss då att se att det handlar om förlossningen. Det handlar om den nya födelsen. Herre, vi ber för dem som kämpar med sig själva och som ännu inte har kommit till tro. Herre, vi ber att de ska förstå sitt livskamp på det sätt som vi har talat om det här idag. Och hjälp oss att förmedla vittnesbördet, förmedla evangeliet om din son Jesus Kristus också till de människor som kommer i vår väg. Herre, vi tackar dig för den här stunden. Och vi tackar dig för att du verkar på djupet i våra liv. Välsignad vare du. Amen.
Du har lyssnat till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden över Romarbrevet, och det här var del 32. Det här var en sändning från Värnamo församlings närradio. Producent och tekniker var jag, Ulf Gustafsson. Härefter kommer sändningen från Radio MF.